Då säger vi hej och välkommen till den här veckans avsnitt av Vi Bilägares podcast. Jag heter Andreas Jennesjö och idag har jag satt mig här i podcaststudion tillsammans med redaktionschef Tommy Wahlström.
Hej, hej.
Tjena Tommy. Och vi har även med oss Micke Schultz, biltestare. Hej Micke.
Hej, hej.
Idag hade jag tänkt att vi skulle kika lite grann på moderna förarstöd. Och Micke, jag vet att du har lite exklusiva saker här som du har fått varit med och tittat och testat lite grann. Men innan vi ger oss in på dagens ämne så Tommy, jag vet att den här följetongen med din långtestbil, din tjänstebil, elbilen BMW i3, den har fortsatt. Hur ser läget ut just nu?
Läget ser väldigt positivt ut kan jag säga eftersom jag har fått 2 mils längre räckvidd plötsligt. Den var inne på verkstaden och de bytte massa grejer och de uppdaterade programvaran. Och när jag hämtade den så stod det plötsligt 137 km räckvidd på full laddning och det har jag aldrig sett förut i den under tiden som jag har haft den. Så det var väldigt spännande.
Så någonstans på kuppen så har du fått 2 kilometer extra?
2 mil.
2 mil.
20 kilometer extra till och med. Nej, de har uppdaterat programvaran och jag vet inte om det är så att de då tar mer av batteriets kapacitet på något sätt eller om de, jag vet inte vad det är.
Eller om det är något som har snålats in. Liksom.
Ja, men jag har inte provat den än i verkligheten. Jag tänkte jag skulle ut och köra någon lång tur och se hur det funkar, men jag har inte hunnit med det än. Men det är spännande att man kan förlänga räckvidden bara genom att ändra programvaran.
Mm. Ja, det är ju mycket med just mjukvaran i moderna bilar. Jag vet att i nästa nummer som kommer ut så har vi en liten långtestrapport där vi går igenom olika elektroniska spöken i bland annat Passaten och i våran Mondeo. Micke, du har kikat lite grann på det. Vad, kan du nämna någonting som hände där? Det var någonting med ett spöksläpp.
Ja, spöksläppet kallar vi det för, men det är alltså Mondeon som, trots att man inte ens har kroken monterad eller utfälld, för det är en sån här infällbar krok, så varnar den för att först att det är något fel på ljuset på släpet och sen blir det lite värre och så slutar det med att man inte har någon släp på längre. Man har tappat släpet helt enkelt. Och det är ju lite konstigt när man inte ens har kroken utfällt.
Nej, precis. Det är ju minst sagt skumt. Men visst, den meddelar här på den här lilla displayen mellan varv och hastighetsmätare?
Ja, precis. På varningsdisplayen där så kommer det upp. Så att, men Ford känner till det här felet så det kommer en uppdatering på den här bilen så småningom. För det förekommer alltså på mängder av de här Mondeo-bilarna.
Mm. Det här är ju lite grann en ny verklighet för bilägare idag. Att det kan gå, att man kan behöva lämna in bilen för en sån här en elektronisk mjukvaruuppdatering. Tommy, vet du, har du varit med någon tidigare sån uppdatering på i3-an?
Ja, vi har väl varit in ett par svängar med den tidigare och fått den uppdaterad. Så, och det är väldigt intressant det här att det verkar som att det blir följetongar för de flesta bilar. Att under de första åren i alla fall får de åka in och ut på verkstaden några gånger och byta programvara.
Just BMW är väl ett av de senaste årens värsta exempel på att en ofärdig bil så att säga som släpps ut till kunderna.
Ja, men vår gamla Saab 9-5, sista generationens 9-5 som vi hade från Saab-fabriken, fick vår chefredaktör med handkraft knuffa av en bilfärja när han stod längst fram och bilen vägrade flytta på sig eftersom det behövde ny programvara.
Men jag minns, det var faktiskt ännu värre just kring sekelskiftet 2000 när man bytte elsystem från traditionella elsystem till såna här databussar. Då hände det väldigt mycket med bilarna kan jag säga. Jag minns speciellt, vi hade första generationens Mini som kom 2000 tror jag det var. Mm. Den stod parkerad i Kiruna. Det var 28 grader kallt, snöstorm.
Idealiska förhållanden.
Ja, precis. Och då öppnade den rutorna mitt i natten alldeles av sig själv. Alltså. Det var ingen som gjorde, det var ingen som var i närheten av bilen. Så när föraren kom ut på morgonen, då var hela kupén täckt av snö. Det hade blåst in snö så man fick skotta fram bilen. Och just i det här, den här tiden hände det väldigt mycket så, den typen av grejer att bilarna hittar på allt möjligt men, och alldeles av sig själva.
Men alltså, det är ju inte kurerat. Nu håller vår Passat på att öppna bagageluckan i tid och otid.
Ja, 2015 års modell.
Ja. Ja. Så på 15 år har det inte hänt någonting där. Alltså.
Nu har vi i och för sig inte riktigt utrett vad den här bakluxöppningen beror på, men troligen är det ju något elektroniskt fel av något slag. Och det är ju förödande om man har sin dator liggande där bak under insynsskyddet eller någonting och bilen står parkerad på en gata mitt i stan. Ja. Och så kommer man tillbaks så är luckan öppen och datorn borta.
Men kommer ihåg, vi hade också andra generationen Mercedes A-klass som ju med jämna
mellanrum. Som med, men det fanns en bil som var ännu värre och det var Opel Vectra. Ja. Den fick vi helt enkelt byta mot en ny bil. Allting kajkade ut på den och det var också där kring år 2000. Ja. Och det var just då man bytte. Men det fanns en bil utav våra långtidsbilar då, jag kan inte tala om alla vi hade, men det var Toyota. Den fungerar hela tiden och det berodde på att Toyota gör ofta så att de går inte på det här nya direkt, utan de väntar på att andra tillverkare gör misstag. Så den hade alltså ett traditionellt elsystem eller vad man ska säga, och den funkar ju som en klocka medan alla andra bilar krånglar som tusan.
Ja. Återigen, man kanske inte alltid ska köpa första årsmodellen av en ny bil som kommer. Man kanske ska vara lite kall och vänta något år innan man slår till på den där nya, fina, flotta modellen.
Jo, visst. Och vi har pratat om det tidigare också, att de här ibland japanska och ibland sydkoreanska som typ Hyundai och Kia, de ligger där och kikar lite på avstånd vad det är som görs och ligger några år efter, men ändå kommer ut med en produkt som funkar och kanske inte den mest pulshöjande, men ändå ja, något som funkar i vardagen. Mm. Men Tommy, du var på väg att säga någonting om A-klassen. Var det något som du...
Ja, nej, men den var ju alltså... Jag kommer inte ihåg exakt vad det var nu, Micke, men det var någonting att den gick ner i en sån här säkerhetsläge med jämna mellanrum.
Det hände väldigt mycket med den, och när det blir något fel på vissa grejer så går den ju ner. Antingen går de inte att köra överhuvudtaget, går inte att starta om det är fel på bromsar eller något. Eller om det är något annat mindre allvarligt fel så går de ju ner i ett sånt där säkerhetsmode eller sköldpaddsmode eller man ska kalla det för, och då går bilen bara köra i 30, 40 eller kanske det var 50 km i timme, jag kommer inte riktigt.
Och det var åtskilliga långresor som ni plötsligt befann er sitta där på vägrenen och bara kunna köra 40 liksom med den.
Precis. Och jag undrar hur det var med den, om vi bytte nog aldrig ut den, men
nej, jag tror att de tog tillbaka den, va?
Jag vill minnas det är så att länge sedan så jag minns faktiskt inte riktigt hur det slutar den där historien.
Du som har gamla bilägare hemma kan väl gräva upp det där i hyllan och titta och skriva i kommentarsfältet här
hur det låg till.
Hur det slutade.
Ja. Ja, men det är intressant. Alltså, just det här att kunna ha bilar på det här sättet som vi kan i långtidsstallet och få testa dem dels i 28 minus i Arjeplog eller Arvidsjaur.
Kiruna.
Kiruna, ja. Mm. Men även i vardagliga situationer. Som till exempel, som vi pratade om i senaste podden, när Niklas skulle backa ut från garageuppfarten hemma och upptäckte att bagageluckan hade öppnat sig automatiskt under natten.
Ja, det har hänt flera gånger. Det är inte bara en gång, utan jag tror det är 3-4 gånger det har hänt. Men det är inte så där, inte varje dag.
Nej, men det återstår att se vad som händer med det här. Micke, du har även varit på lite äventyr i Västsverige. Du var inbjuden att prova de här förarstödsystemen som senaste Volvo XC90 utrustats med. Du fick testa det på testbana.
Ja, precis. Och det är ju så här att Euro NCAP de har ju redan börjat testa den här systemen, och då måste ju biltillverkarna bygga upp precis likadana testscenarier så att säga. Och då, det var lite sådana vi fick köra mot fotgängare och mot annan bil och sånt.
Kan du förklara bara, vad är det för system? Är det autobroms? Men det är lite autobroms i olika trafiksituationer.
Ja, precis. Du har ett kan man kalla för ett som fungerar i stadstrafik som bromsar bilen om du sitter och slarvar i en kö och missar att bromsa för bilen framför dig, kanske upp till 30-40 km i timmen. Då bromsar bilen av sig själv och du slipper köra på bilen framför.
Och i det läget då ska bilen oftast kunna bromsa till stillastående, eller hur?
Ja, den ska nita helt enkelt. Den ska ju, det är ju om du missar att bromsa helt enkelt som bilen tar över och bromsar. Mm.
Men i högre hastigheter då när det gäller de här Volvo-systemen som du provade, är det samma sak där eller tar den bara ner farten?
Nej, den bromsar. Den ska klara att undvika olyckor. Om du till exempel åker i 60-70 km i timmen på en lite snabbare väg och bilen framför så nitar, så ska man hinna få ner farten. Jag tror, alltså... Det är lite svårt att förklara, men man kan få ner den relativa hastigheten så att säga, med 50 km i timmen. Va? Så att är fartskillnaden mellan de här två bilarna 50 km så, eller under 50 och under, så hinner bilen undvika en kollision. Va? Men annars så mildrar den ju kollisionen väldigt mycket.
Vad har man för sensorer på Volvo nu?
Ja.
Man har radar, va?
Jaha, du menar så.
Ja, man radar
du
och
har
kamera.
Radar och kamera.
Ja. Inte laser.
Nej, det var de första systemen som hade laser. Men det var ju ett sånt här enkelt system som egentligen bara funkar i 30 km och bromsa för bilen när bilen framför stannar. Va? Men de här nya systemen, de känner ju igen både fotgängare och cyklister, och snart så kommer de känna igen älgar och hjortar och större djur också.
Och även i mörker ska de kunna se dem?
Även i mörker. Utan infraröd kamera, för att de har påstår sig ha så bra kameror numera, ja, så att de kan alltså detektera alla möjliga figurer i mörker också. Mm.
Men det här är ju också en sån grej, det händer mycket just nu, men tror du att man kommer våga köpa en bil med de här systemen när vi nu är i ett ganska tidigt skede? Eller riskerar man en massa krångel då?
Jag vet inte om skedet är så tidigt, för Volvo införde ju som standard på vissa modeller redan 2010, så det är 5-6 år sedan som de börjar, och de ligger ju i framkant helt enkelt på det här med just autobromssystem av olika slag. Va?
Kan du beskriva något av de här momenten som du fick prova?
Ja, det var ett som var ganska, tror jag, nyttigt, åtminstone man kör mycket stadstrafik. Det stod en rad parkerade bilar till höger så att säga, och sen körde man förbi dem i 35 km i timmen, och så helt plötsligt så rusar ut en liten barndocka mellan de här bilarna.
Mm, man kan se ett klipp där på det här på vår webbsida, och det är som att det är en docka på räls ungefär som skickas ut där.
Precis, och det är samma docka då som Euro NCAP kommer att använda, så det har blivit en ny era så att säga. Alla bilföretag måste köpa de här samma figurer som Euro NCAP använder sina tester för att kunna göra interna tester med.
Mm. Men hur upplevde du att det funkade?
Jättebra. Jag körde lite för fort en gång, då körde jag på den lilla rackaren, men det var mitt eget fel. Men även om det hade varit en riktig olycka, så hade ju bilen bromsat så mycket så skadorna på den här barnet hade ju blivit mycket, mycket lindrare än vad det skulle bli om jag hade haft 35, eller om man säger att jag hade 40 eller någonting och kört på det. Ja, och sen fick vi som sagt prova det här nya vänstersvängsystemet, som då går ut på att om du kommer på en väg och så ska svänga in på en korsande väg till vänster så att säga, och du kommer mötande trafik från mot dig så att säga, så, och du missar det av någon anledning, så tvärstannar bilen. Faktiskt i ganska hög fart också, men ja, och det är ganska otrevligt att testa det här, för då ska du medvetet köra mot en bil som kommer mot dig i 50 km i timmen. Men som tur är det ju också en krockvänlig bilatrapp man kör emot så att säga. Men
det låter odramatiskt det där, men det ställer ju väldigt mycket högre krav på systemet, eftersom hastigheterna blir så väldigt mycket högre när bilarna kör mot varandra, den relativa hastigheten, och sensorerna måste vara mycket skarpare, och datorkraften måste vara mycket större för att man ska kunna göra de här analyserna de behöver för att.
Och det finns ingen annan tillverkare som har ett sånt här system i produktionen, så Volvo är först i världen med det där. Men det kommer komma fler, det tror jag.
Jo, men Volvo är ju ambitiösa på den här punkten. Men sen är det just vänstersväng så där på landsväg, det är en av de dödligaste situationerna, olyckssituationerna som man kan hamna i. Mm. Men när du körde där, du satt väl lite obehagligt? Du satt bakom ratten, vilken hastighet höll du ungefär?
Ja, vi gjorde flera lite olika farter. Jag vet inte vad den högsta farten kan ha varit, men det är alltså lite otrevligt. Det var ju flera journalister där, och det var många som inte klarade det, utan de väjde, och då kopplade ju systemet ur, och då funkar det inte, då körde de ju på den där bilen istället. Men det sitter liksom i ryggmärgen att man inte kör emot en bil som kommer emot en fullt medvetet.
Ja, det är väl bra det.
Ja, det kan man ju säga. Men det är inget bra när man ska testa systemen.
Nej, du har kikat lite mera på det här med förarstödssystem, och vi går ju liksom det är som en glidande rörelse här, där vi mer och mer närmar oss de helt självkörande bilarna, ett ämne som vi varit inne på tidigare, men jag vet att du tittar lite grann på statistik när det gäller ABS-systemen som kom för, det är drygt 20 år sedan, om inte mer.
Ja, det är nog mer än 20 år sedan ABS-bromsarna kom, som man kan väl säga är det första åtminstone halvaktiva förarhjälpssystemet. Men
Ford Scorpio.
Ja, det var mekanisk.
Först
Honda hade också mekaniska. Ja. Men sen kom Mercedes med elektroniska, eller Bosch. Men grejen med ABS-bromsar är att det har man inte kunnat påvisa att det minskar olycksstatistiken någonting överhuvudtaget.
Och det är nog något sånt här som verkligen har som man har hyllat som en av de här grundstenarna i det här.
Men du måste lära dig att använda, och du måste veta att du kan att du faktiskt kan svänga under full inbromsning, va? Och det gör inte folk. De bromsar och åker rakt fram lik förbaskat. Så att...
Det tycker jag är en ganska intressant invändning eller en intressant aspekt av det här. För att jag vet, när jag tog körkort så klart ingick det ju inte sådana här moment där man skulle bromsa från, jag tror det var från 90, 70 och 50 till 0. För att känna hur ABS:en fungerade och arbetade när det började liksom studsa och dörra i pedalen. Men det fanns aldrig något moment där man uppmanades att väja samtidigt och verkligen utnyttja det här att hjulen rullar samtidigt. Är inte det väldigt lustigt?
Det är jättekonstigt, för det är ju precis det som är hela finessen med ABS-systemet. Att du kan svänga samtidigt som du bromsar för fullt och väja undan ett hinder. Mm. Men det lär man sig alltså inte. Och det syns ju i statistiken.
Mm. ESP då?
Ja, däremot ESP har ju minskat olyckan med, om jag har en siffra i bakhuset som säger 30-40%, va? Och det är ju en helt annan sak, för det griper ju in utan att du själv behöver kunna någonting eller göra någonting. Får du en tendens till sladd så hjälper systemet dig att häva den.
Nej, visst, ESP...
Helt automatiskt, ja. Så det spelar ingen roll om du är världens skickligaste chaufför eller inte knappt kan köra bil, så har du nytta av
det. Inom vissa gränser ska vi säga, för att man kan köra för fort även med ESP så att man åker av.
Självklart, man kan ju överskrida naturlagarna, det går ju alltid om man är alltför oförsiktig.
Vi rör oss med många förkortningar, men ESP är ju alltså det traditionella antisladdsystemet. Ett system som gjorde entré hos flera bilmodeller, kanske främst efter debaclet med första generationen Mercedes A-klass. Vi nämnde A-klass innan.
Marianne Sterner, biltestare på Bilägare, körde undanmanöverprov med A-klass i Danmark i samband med årets biltestet där på flygplatsen i Sindal. Det var oktober 1997 och hon fick upp den på två hjul i 50 km i timmen, vilket ju är riktigt dåligt.
Här kan ni höra ett klipp från när Marianne berättar om den här händelsen när hon, det hela slutade faktiskt med att hon snodde åt sig Mercedes dåvarande danska presschefsbil. Tommy, du var nere och provkörde en helt ny Renault alldeles nyligen som har, de har en liten annorlunda tagning på det här med autobromssystem.
Renault Espace, ja, det var roligt. Första gången jag hörde det tänkte att det måste bli något fel i översättningen från franska, men sen så fick jag den här experten till bords på middagen på kvällen, så jag frågade igen, hur var det nu med ert autobromssystem? För Espace har ett autobromssystem. Ja, det har det absolut. Det är viktigt, det måste vi ha numera. Och det fungerar från 40 km i timmen och uppåt. Ja, så ja, men det är ju liksom i stadstrafik man verkligen behöver. Det är ju där de flesta olyckorna sker. Ja, men du vet, det skulle bli så många felindikeringar, felkällor då. Ja, så jag, fast många tillverkare har ju de här typerna av system även i lägre fart. Ja, men du förstår, om man skulle köra i Neapel och skotrarna kommer och kör framför dig hela tiden. Bilen skulle bromsa konstant.
Ja, det var en lite annorlunda förklaring på det. Ja.
Och alla autobromssystem är bra, men allra störst nytta tror jag de gör i stadstrafik. Ja. Olyckorna är mest frekventa där och man kan se väldigt fina effekter. Bland annat då på svenska undersökningar. Folksam har ju tittat på det här och ser då väldigt mycket positiva effekter i form av minskade whiplash-skador tack vare att bilen bakom har autobroms.
Mm. Sen vet man inte hur går för föraren i den bilen som autobromsar. Om man får en annan bil i häcken, då kan ju han få en whiplash-skada.
En bil
men det finns alltså ingenting som påvisar det, men jag kan tänka mig att det kan vara ett argument emot det här innan alla bilar har, så att säga. Och sen ska man ju också ha klart för sig att de här systemen fungerar ju lika dåligt i svår halka som det gör när du försöker bromsa själv. Så det är ju, jag brukar säga att det är förarhjälpsystem och inte förarersättningssystem. Jag tycker att det måste man ha väldigt klart för sig, att det här är inte till för att ersätta föraren än så länge i alla fall. Nej. Utan det är för att hjälpa föraren när föraren gör bort sig på ett eller annat sätt.
Och på tal om att göra bort sig, Micke, du pratade om också lite grann det här med försäkringsärenden. Hur man numera kan se att de som har, som exempel, råkat backat in i någonting.
Ja, det är ju inte riktigt. Det är ju en annan typ av förarhjälp. Det är ju såna här P-sensorer och sånt. Och det är väldigt vanligt. Jag pratade med en försäkringskille och han sa det att numera när de har backat in i någon stolpe eller någonting så säger de att om det plingar ju inte, de tittar inte ens bakåt utan de backar och så väntar de på att det ska pipa. Och är de där sensorerna igensatta eller någonting så brakar de rakt in i det bakom. Och det är då förklaringen till försäkringsbolaget varför olyckan hände. Så det finns givetvis en risk att man övervärderar alla sådana här system och att man slarvar med körningen därför att man vet att bilen tar över när du gör bort det. Va? Men så får det ju inte vara, va? För det är ju föraren som måste vara ansvarig för bilen.
Men det är ju också en utveckling, för biltillverkarna ger oss ju andra liksom nya saker att koncentrera oss på när vi kör bil till exempel. Det kommer in mera applikationer i infotainmentsystemen.
Ja, precis. Och sånt där, så att... Det tror jag, eller telefoner, vad du vill. När du, och det är ofta kanske, när det vågar du väl inte sitta och pillra för mycket när du kör fort, men du gör det kanske i stadstrafik om du inte tänker rätt, så att säga. Och då kommer ju de här citybrake-systemen verkligen till nytta om någon sitter och pillrar med någon radio eller bilanläggning och samtidigt som...
Eller telefon bilen. Eller ge nappen till ungen i precis. Stolen bredvid.
Så.
Ja, och det är ju ganska intressant det som du säger också, att här i Norden när vi ändå har ganska extrema vägförhållanden ibland med halka. Och så, det ska bli spännande att se hur de här systemen kommer att kunna hantera sådana situationer. Eller hur man som förare reagerar när bilen autobromsar och det bara halkar undanför den.
Ja. Jag försökte fråga Volvo lite grann om det där, om den anpassar bromsningen efter underlaget, men jag fick inget, tycker jag inte fick något riktigt 100% svar på det. Om jag tänker att man minskar bromskraften, så att säga, om man märker att det är lite dålig friktion. Va? Men
varför ska du göra det med? Du har ju ABS. Så du ska ju klappa på så mycket som möjligt.
Men om det är något mellanläge, tänkte jag, så att det kanske... Ja.
Fast maximal bromsning så vill vi ju ha maximalt ABS.
Men är det is så åker du ju bara vägen då. Så det, men det gör du ju även om du bromsar själv. Så där systemet kan ju inte påverka klimatet, så att säga, eller vädersituationen. Men däremot har Volvo gjort en bra grej. De har alltså på den här nya XC90 så har man fått fram en mycket mindre radar, va, till det här systemet. Så man har lyckats flytta upp hela paketet ovanför eller i vindrutan.
Där uppe där man brukar se de här kameralinserna. Ja,
precis, och där sveper även torkarna. Va? Och det gör ju att det är ju ganska vanligt att såna här radarsystem gror igen i vårt klimat när det är blötsnö och ligger kring nollan och fryser på. Då slås ju radarn ut. Den funkar ju inte helt enkelt.
Det är ju idiotiskt egentligen. Jag tänker på våran långtest Fabia. Det är ju flera bilar. Men den har ju radarn där fram i nosen. Men den ska väl även ha värme i den här. Men det funkar ju inte.
Nej, det är Golf också. Den hade ju sin nästan ner på backen. De första generationen som kom. Och det där. Jag var med när de visade den här, så jag sa det där kommer inte funka i Sverige. Jo, det gör det visst. Den är uppvärmd, sa de. Och så tog vi ut en sån där bil på test. Det första som händer efter bara en liten några mil i snöväder så slås det där ut. Va?
Ja, men det är ju klart, motorhuven är varm, men det blir snö på den i alla fall.
Men
för
den här satt ännu lägre. Den satt under motorhuven, under stötfången. Ja. Men Volvo har då flyttat upp den, så då kan alltså torkarna svepa. Så att den här kommer fungera i lite sämre väder. Inte i alla väder, det törs jag inte säga. Men den kommer fungera mycket bättre än de som sitter i nosen och riskerar att gro igen.
Mm. Tommy, vi hade en Tesla Model S här som en provkörningsbil för bara några veckor sedan. Jag vet att du tog dig en liten sväng i den. Det var annars Niklas som hade provkörningen, Niklas Kahle. Men du försökte att labba lite grann med de här förarstödssystemen. Hur tyckte du att det gick?
Nej, alltså det var ju så märkligt för att... vi gick in och läste på hemsidan.
Ja, där står det väl i princip det som du läste, att den, ja, är nästan självkörande.
Den är självkörande, den ska kunna styra och bromsa och hålla avstånd alltihopa. Och Niklas hade kört den först och sa att han tyckte inte riktigt det fungerade. Så att han sa att har du tid kan du väl åka ut och prova. Och jag åkte ut och prova och tyckte inte någonting funkade. Och jag tänkte, ja men vad konstigt. För den styrde ingenting, utan den åkte fram och tillbaka över linjerna här på Essingeleden. Jag ber om ursäkt om det var, om jag skrämde någon. Men i alla fall, så då ringer jag då till Teslas representant och pratar med en man där. Och jag försöker förklara mitt ärende och säga att jag undrar, jag har för mig att den här ska kunna köra själv, den ska kunna styra själv. Och han säger att nej, vet du måste ju köra den själv.
Du måste ju sitta faktiskt i förarstolen.
Ja, men alltså, den ska ju kunna svänga och följa vägmarkeringen. Nej, så du måste styra själv. Ja, men har den inte så här system att den kan följa körfält? Nej, du måste svänga på ratten när du vill svänga på bilen. Ja, visst.
Då har det blivit dags att avsluta dagens poddavsnitt, och om ni som lyssnar har fått någon tanke när ni hört snacket här kring de här systemen som finns och som är på väg att komma, så tveka inte att skicka skriva en liten kommentar här i anslutning till podden. Om ni inte får nog av att lyssna på den här podcasten, så kan ni även gå in på vibilägare.se där ni hittar de senaste nyheterna från bilvärlden. Vi finns även på sociala medier som Twitter och Instagram. Där hittar ni oss på @vibilagare. Gå in och gilla oss på Facebook för att få de senaste nyheterna i ditt Facebookflöde. Vi säger tack och hej, och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Hej hej!
Hej hej!